lite längre och vara samman med familj och vänner. Och då blev det så att vi var här den helgen och Morten spurte om jag kunde ta detta möte. Det gör jag självklart väldigt, väldigt gärna. Så det är så gott att vara och på ett möte och synge lovsanger. Jag var på möte i förmiddag i Moskva genom internet, men det blir inte det samma alltså. Si vad du vill, det blir inte det samma att sitta och se på en datamaskin som när du är i Herrens hus sammen med hans menighet och tillbe Gud. Amen. Så det är det vi sträcker och sätter. Vi är väldigt tacknämliga att vi kan ha möter online som vi har då i Moskva förelöpig, men vi ser att det kommer också andra tider när vi kan vara sammen igen. Så väldigt härlig Josef och se dig här. Ja, men att vara ungdomspastor i Uppdrag Kristna Center, det är inte små saker ska jag säga dig, det är. Så Kristoffer, det är nog sko att fylla det, men jag tror det ska bli väldigt väldigt härligt och Gud har förberett dig för detta. Det har du inte visst själv, men det har Herren visst länge att detta året kom. Och att du och Kristine att det kommer att vara här, så det kommer att bli väldigt 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 bra. Och härligt att se alla dere här, väldigt härligt att se Rune och Kari också som är med oss här. Det är ju så på sommaren att det kommer in liksom lite av vart på möten. Alltså att det blir lite fel en sättning där. Det är ju sånt om sommaren att plötsligt så dyker upp folk som du inte ser vanligtvis som är på ferie. Och det är väldigt väldigt härligt att se det. Jag och Rune har ju en lång historia sammen. När vi flyttade till Ryssland så bodde Rune och Kari där allerede. Och vi var sammen ett år i Moskva och husker så mycket från det året. Och så har lärt mig väldigt mycket av Rune. Och han är en legende i Ryssland, han och Kari. Det är de, alla känner dem. De var där från begynnelsen och var med och la grundlaget också för de tingene som vi står i idag. Så väldigt härligt att ni kunde komma in från Nerskogen för att vara samman med oss här ikväll. Amen. Så jag liker att röra mig när jag preker. Och ikväll är jag ganska stiv och stöl. Jag var på Kråkvatten och fiskade på fredagen. 38 000 skritt på en dag och flesta av dem är i snubblande positioner, så jag känner det över hela kroppen. Så vet vi, hvis jag blir lite sån stiv och stöl, och så är det inte för att det kan vara för att onden faller också, men inte nödvändigtvis det är bara att jag beveger mig slik jag kan i kväll. Och jag ska ta med dere på fisketur ikväll. Ikke till Kråkvatnet, men vi ska resa 2000 år tillbaka i tiden till, jag lovar dig, den mest berömda fisketuren som någon gång har skett. Johannes 21 kapitel. Av alla fisketurer som har hänt i historien så kan jag, tror jag kan lova dig, det finns ingen fisketur mer omtalt och mer beskrevet än i Johannes 21 kapitel och de 7 första verserna. Nu vet jag inte vilken översättelse du har. Jag har mammas bibel här. Men slik står det. Johannes 21 från första verset. Sedan uppenbarte Jesus sig igen för disciplen vid Tiberias sjön. Och han uppenbarte sig då på denna måten. Simon Peter, Thomas som blev kallt tvilling, Nathanael från Kana i Galilea och Zebedeus sönerna och två andra av hans discipler var sammen. Simon Peter sa då till de andra, jag går av sted för att fiske. De säger till honom, vi går också med dig. De gick av sted och steg i båten, men den natten fick de ingenting. Då det allt led mot morgonen stod Jesus på stranden. Men disciplinerna visste inte att det var Jesus. Jesus säger då till dem, barn, dere skulle väl inte ha någon fisk? De svarte han, nej. Han sa till dem, kast garnet på höger sida av båten så får dere fisk. De kastet det då ut och nå maktet inte att träcka det upp. Så mycket fisk var det. Den disciple som Jesus älsket säger då till Peter, det är Herren. Amen. Tackar dig Gud för den historien här. Tackar dig Gud för den helige ande. Tackar dig Gud för att du är den hjälpeslöses hjälper i Jesu namn. Amen. Amen. Och det är det jag kallar budskapet ikväll. Herren är den hjälpeslöses hjälper. Och det vi ska göra nu är att vi ska pröva att uppleva denna historien sammen. Jag ska ta dere igenom disse verserna en gång till. Och det är slik med Guds ord att ofta så kan vi, om vi bara ger oss till det, så kan vi uppleva, försöka uppleva hur detta verkligen var, vad som verkligen skedde. För att detta är ju en historia, detta är ju skedde ju en gång, en natt och en morgon för många år sedan. Och där är det ibland lite viktigt att pröva liksom att föreställa sig de känslorna som var involverat i det som skedde, att inte vi bara läser detta som fakta, men detta upplevde disciplinerna. Om vi kan uppleva något av det samma och resa igenom den här historien, så tror jag att Gud kan ha någonting att säga oss ikväll allesammen. Och det är så att den här historien den börjar med ett nederlag. Och disciplinerna är i utgångspunkten, Jesus är död, han har stått upp igen, men de vet liksom inte helt vad som har skett, de vet inte helt vad de ska tro, och allt är förlöpigt väldigt usikert, och Peter säger att la oss nå gå och fiske. Och då för det första så måste du veta att detta var fiskare, de kunde fiske. Och när Peter då säger att nu ska vi fiska om natten här, så vet han vad han snackar om. Detta är ingen hobbyfisker som prövar, han är ute för att tjäna sitt levebröd. Han vet var fisken är på Genesaretsjön. Han vet hur man ska fiska. Och så står det då att i den norska bibeln står det då att den natten fick de ingenting. Okej, och la oss pröva för lite på det. De har fiskat hela natten och inte fått någonting. Och det är en historien börjar med en känsla av skuffelse, av det gick inte sån som vi tänkte. Och om vi utvidgar det begreppet lite grann och tänker lite på oss själv, kanske det är någonting som inte har gått helt som du har tänkt i livet heller. Kanske det är någonting som har med menigheten att göra, någonting som har med familjen din att göra, någonting som har med arbetet ditt att göra, ting du tror på, och det blev inte sån som du tänkte. Och saken är ju det att disciplinerna har nå gjort allt de kan. De kunde inte göra mer. De har fiskat hela natten. Och den känslan, den är viktig för budskapet ikväll. Herre, jag har gjort allt vad jag kan. Jag har prövat och jag har arbetat och jag har kanske varit generös och jag har kanske varit barmhärtig och jag har kanske bett och jag har kanske fastat. Jag vet inte vad du har gjort, men allikevel så har vi inte fått någonting. Steinen är för stor. Jag klarar inte att lyfta den. Fjället är för högt. Jag kommer inte upp. Jag har inte mer krafter och jag har ingenting mer att ge. Och då står det då i psalmen 10 och vers 14 som är på en måte då ordet för ikväll. Till dig övergir den värgelöse sin sak. Det står lite bättre på engelsk, syns jag. Det står det, to you the helpless pleads his cause. Alltså till dig övergir den hjälpeslöse sin sak. Och det är där vi möter Peter och Johannes, Thomas och Nathanael och de andra i begynnelsen av den här historien. Det är när de har prövat allt vad de kan utan att få det till. Jag har haft det så många gånger i stora och små situationer, självklart. Jag hade en väldigt nedtur på begynnelsen av sommaren här i år. Så en av de frågorna som jag alltid får när jag kommer till Uppdagen, hur går det med ungdomscentret? För att vi har försökt i många år har vi önskat samla in pengar för att köpa ett kyrkebygg till som ska bli en kyrka, men det ska också bli ett ungdomscenter. Och för ett och ett halvt år sedan så reste vi då med motorcykel genom hela Ryssland och samlade in pengar till det. Det kom in mycket pengar, så vi har egentligen pengarna vi tränger, men vi har inte klart att köpa ett hus på grund av av många juridiska omständigheter. Men så i vinter så fant vi ändelig vårt hus Og i flere måneder så har han nesten ikke gjort noe annet enn å arbeide med dette. Og fått alt i orden, alle juridiske saker. Og etter, ja, da vi nå på det åttende året, hvor vi ber og vi faster og vi jobber med dette. At endelig så vi i mål. Og så da den dagen når alt skal gå i orden, så ombestemmer selgeren. Så sier han vil ikke selge huset. Og så det tilbake til null igjen. For deg det kanskje ikke en stor sak. For meg var det en kjempesak. Begynne helt på nytt igjen. Og jeg føler jeg har gjort alt jeg kan. Jeg føler jeg kan ikke kunne ikke ha gjort mer. Og allikevel så gikk det ikke. Og der, i den situasjonen, det Herrens tid. Når du har gjort alt du kan, og kan ikke gjøre mer. Da står det, og da sto Jesus på stranden. Kunne han ikke ha kommet tidligere? Kunne han ikke ha vært der når natten begynte? Kunne han ikke ha kommet liksom en time eller to inn i natten? Ja, vi kan stille sånne spørsmål som det ikke finnes svar på. Men jeg vet, som en kristen som har lest Bibelen og levd med Herren, at ofte så dette er Herrens øyeblikk. Dette ofte den tiden når det her du har dine sterkeste minner. Det her du får dine sterkeste opplevelser med Herren. Her har vi vårt vitnesbyrd. Her har vi evangeliet. Når de har gjort alt de kan, og ikke kan gjøre noen ting mer for å få fisk, da står det at da står Jesus da morgenen kom, så står Jesus på stranda, står det i vers 4. Og jeg så glad at Herren har skapt morgenen. Han har skapt verden sånn så at det blir kveld og det blir natt, men så blir det morgen igjen. Og vi har ulike tider på vår personlige tid med Gud. Noen liker kanskje å lese og be om kvelden, det gjør jeg også. Men det noe helt spesielt med morgenen, når dagen begynner, og begynner dagen med Herren. Og jeg tror at noe av den syklusen som finnes i skapelsen, at det morgen, at det finnes en åndelighet, virkelighet i det også, at det blir morgen igjen. Og det liksom som om Gud spesielt med meg om morgenen. Jeg vet ikke om det holder teologisk, men så føler jeg det iblant noen ganger. Og at nå begynner en ny dag, nå begynner en ny høst, nå begynner en ny sesong, nå begynner en ny uke, nå begynner noen ting på nytt. Og da kjenner du at selv om ikke du fikk noe fisk i natt, så det en ny begynnelse nå. Og slik det også når du leser Bibelen. Veldig mange av de miraklene som vi elsker å fortelle om, lese til barna. Det skjedde når menneskene hadde gjort alt de kunne, og ikke kunne gjøre noen ting mer. Jeg elsker historien i slutten av apostelgjerningene 27 og 28, hvor Bibelen bretter ut den båtreisen til Paulus, veldig når han da er på vei til Roma, og så kommer denne stormen som de havner i, som Paulus ikke skulle vært i. Han advarer mot å reise, men han var hjelpesløs. Båten går allikevel, og de kommer i stormen. Og så står det hvordan de holder ut, og hvordan de holder ut, og hvordan de holder ut. Og så står det om hvordan de gir opp. Og så står det at de mistet alt håp om redning. Og da kommer engelen til Paulus og sier, vær ikke redd. Herren har gitt deg båten og alle som her. Ingen kommer til å gå under. Og da tenker vi, men Gud, en dag eller to i forveien hadde ikke skadet. Og jeg ikke Herren. Noen ganger kommer han selvfølgelig en dag og en to i forveien. Det ikke alltid sånn at liksom det skal gå helt til siste slutt før Herren kommer. Selvfølgelig det ikke sånn. Men enkelte ganger det der. Og det viktige, det jeg vil du skal huske for denne kvelden, at iblant når vi kommer dit og denne følelsen av hjelpesløshet kommer, så han den hjelpesløses hjelper. Når du ikke kan gjøre mer. Du har ikke noe mer å ta av. Vi har fisket hele natten. Vi orker ikke mer, og det ikke noe fisk i sjøen. Da står Jesus på stranda. Og så om vi bara ta en liten paus här nu, lite skritt till sidan från den här historien och så tänker över det ordet och vara hjälpeslös. Är det någonting bra eller är det någonting dåligt? Ja, det är lite bägge delar, men Bibeln snackar alltså om den värgelöse, säkert en del översättelsen. I engelsken står det mer om den hjälpeslöse och när det står att den hjälpeslöse sätter sin lit till Herren så är det ett positivt budskap. Den hjälpeslöse blir plötsligt den som räddas och vara i den hjälpeslöse situationen blev till någonting gott för den personen. Varför det? Jo, för han sätter sin lit till Herren. För han vet att nå kan jag inte rädda mig själv. Detta klarar jag inte. Och den känslan ibland kan rädda oss. Men vi vet det. För att som predikant, jag har ju varit predikant i ganska många år. Och arbetat här i de två bästa menigheterna i världen. Det är inte dåligt det. Nej. Och du lär dig ting och man kan lära sig att preka, man kan lära sig att ordlägga sig. Och jag har alltid känt på den där faren. Om du blir professionell om det du gör, om du tror att du har lärt dig detta, att du kan detta, då har du ingenting mer att ge till människor. Och stå föran ett möte och veta det att jag kan inte göra någonting. Jag kan inte frälsa någon. Jag kan inte läge någon. Jag kan inte göra någonting. Är egentligen inte så dumt ibland. För den hjälpeslöse, han sätter sin lit till Herren. Om inte du är med mig nu, Herre, så blir det ingenting. Om inte du hjälper mig, så blir det ingenting. Nu är det du och bara du som jag måste sätta min lit till. Och ibland så brukar Gud situationer i livet våres som jag hamnar i. Tragedier och vanskliga situationer för att visa oss någonting också. Att det att føle sig hjälpeslös kan bli till en ny andlig begynnelse för en menighet, för en familj eller för en enkel person. Och känner det att nå Herre, nu är det bara du jag har. Och kanske Herren säger ändelig, amen. Nu är det bara du, när det bara Herren jag har. Och kasta sig på Gud i en sån situation är lite av vad denna historien handlar om också. Jag var inte säker om jag har fortalt det här den här historien någon gång. Jag tror kanske jag gjorde det en gång jag prekade om bön här i Uppdal. Men om han som gick till menigheten för att be. Och han prövde då först att stå och be. Och det gick inte särskilt bra för han blev så trött i benen. Så då tänkte han, jag sätter mig och ber. Men när han satt sig och ber så följde han att det här var så oåndeligt att sitta och be. Så det funkar heller inte. Så då tänkte han, jag ska stå på knä och be. Men så stod han på knäna och bad. Då fick han så ont i knäna. Så han tänkte, det funkar inte att be för mig, sa han. Så därför gick han hem. Och på väg hem så gick han över en bro. Och där snubblar han, vet du, och ramlar över räckverket och ner i en fossande älv. Och då begynte han att be. Den hjälpeslöse sätter sin lit till Herren. Amen. Och det skulle självklart inte behöva vara sån, men ibland så är det såna likväl. Det har varit så många gånger i livet mitt. När man är i den situationen, där är också då Herren har kommit till mig och jag upplevde att jag har ingenting, men jag har dig Gud. Och det är allt jag tränger. Och den känslan av att kunna och måtte sätta hela sin lit till Herren. Är ibland det som får liv i menigheter och som får liv i dig och mig. Och att vi uppdagar att Gud verkligen är där. Den kallaste timen på natten är den sista timen för dagri. Slik är det alltid. Och om vi då går tillbaka till historien här igen så står det då att Jesus i vers 4, då det allt led mot morgon så stod Jesus på stranden. Men så att disciplinerna visste inte att det var Jesus. Okej, så detta var ju också någonting som Herren höll tillbaka och det är viktigt för historien. Och så står det i vers 5. Jesus säger till dem: "Barn, dere skulle väl inte ha någon fisk." Och när jag läser Bibeln så liker jag och på något sätt stoppa upp och säga: "Men varför det? Vad menar han med det? Varför spör Jesus om det?" Ja, det är inte för att han tränger information. Jesus vet om de har fisk eller inte. Vi är eniga om det, ikke sant? Det är inte det att Jesus barn har det fisk. Jag vet väl inte om de har någon fisk. Han vet att de inte har, har fisk. Så det är inte information han är efter. Han är efter deras uppmärksamhet. Här är jag. Du trodde kanske att du var alene. Du trodde kanske att, att det var inte något mer än det. Men hallå, hallå gutter. Här är jag. Jesus roper till dem för att få kontakt med dem. Och för att visa dem att, att han är med i situationen. Han är på stranden. Och så svarar, det står så tört här då i femte verset. De svarte han nej. Det var inte något mer än det. Nej. Och sån där, när du snackar till barnen dina så får du såna svar ibland. Nej. Och som inte sån, ja, tack för att du spör, men vi har inte fått någon fisk ikväll. Det var inte någon sån, inte någon någon höflighet, inte någon ja, ja, det var fint liksom att det är en fin morgon här när vi har dessvärre inte någon fisk. Ett ord nej. Och så kan man känna på skuffelsen i det ordet. Här är vi fiskare, vi har hållit på hela landet och vi har inte någon fisk. Och så fortsätter historien med att Jesus då säger till dem. Han sa till dem, vers 6, kast garnet på högra sidan av båten så får det fisk. Och då kommer vi till en av dessa spörsmålen igen i Guds ord. Okej, okay, så nu ska Jesus göra ett under. Varför? Säger han att de ska kasta ut garnet? Alltså den fisken de fick, allt detta är ju övernaturligt. Alltså varför kunde inte han bara liksom watch now guys, se på mig nu liksom och så fyllde båten med fisk? Det kunde han självklart ha gjort. Brödundre, ja, men alla dessa bröden och fiskarna, de blir ju skapta där och då. Det var ju inte något naturligt med det. Och klart han kunde ha gjort det nog detta efter omständelsen till och med. Varför ber han dem att kasta ut garnet? Det måste ju självklart vara en orsak till det. Alltså det är ett budskap i det. Varför säger han det? Alltså hvis undret ska göras, varför skapar han det inte? Det är ju enklare och och göra det sån. Och jag, när jag läser den historien så läser jag ganska enkelt att nej, han vill inte bara göra ett under. Han vill inte bara hjälpa dem. Han vill lära dem att tro på honom. Han vill lära dem att stole på Gud. När du inte har fått någonting efter hela natten i båten så betyder det inte att du tränger att gå och lägga dig sulten. Och den tilliten att de ska göra någonting själv. De ska handla på hans ord. Hvis han bara hade skapat fisken hade de inte behövt att tro. Men ska de kasta ut garnet, då må de tro. Det ville de inte gjort utan att de hade tillit till hans ord. Och de vet ju fortsatt inte att det är Jesus. Och det är lite mysterie i den historien. Alltså de vet det inte, men kanske de vet det. Men allikevel så kommer ju detta till dem som ett ord från Gud. Och slik är det väldigt ofta att Herren kommer till oss också i sådana här situationer. Att när vi verkligen för oss hjälpeslösa, det är inte bara att han säger att gå hem och se på tv, jag tar honom det här. Nej, det vill väldigt ofta vara att han utfordrar dig till att göra ting. Väldigt att utfordrar dig till att handla, till att fortsätta och söka, till att fortsätta och göra någonting, till att tro på honom, men inte bara till att tro, till att så och nå gärningar, handlingar som är knutna till det här. Jag har ju fyra barn som ni vet, fyra mirakler, och jag har så mycket historier om barnen mina. Jag prekar aldrig utan att säga något om pappa, om Randi, om barnen mina. De är som regel med på ett eller annat hjörne, och jag husker så väldigt gott för exempel den när vi adopterade tvillingarna våra, Sola André och Anna, hur det var. När Vi fick ju tilldelat de som våra barn och vi var på, jag vet inte hur många gånger vi var på barnhemmet där och besökte dem och de kallade oss mamma och pappa och jagade bort alla andra barn där. Ingen annan skulle få vara samman med mig och Randy när vi kom. Och så skedde det någonting att Ryssland förändrade sin lovgivning och vi fick en besked om att det var inte möjligt att adoptera mellan Norge och Ryssland. Och då hade vi ju varit där i flera månader, har vi många uker i vart fall hade vi varit där. Och jag husker desperationen när vi fick bara besked det finns ingenting att göra med det. Ryssland har nya lover och det är inte möjligt. Och jag reste ut ett steg utanför Moskva och lejde ett rum och bara gick och bad och bad och bad. Och bad och bad och bad. Och sa Gud, det finns en väg. Det finns en väg. Det är klart det finns en väg på en eller annan måte där. Och så husker det ögonblicket när jag var ute och gick och så talade Gud till mig om vad jag ska göra. Kontakta myndigheten här i Norge, en speciell person i en speciell myndighet och si till den speciella personen vad den speciella personen skulle göra. Det bara kom pang som en uppenbaring. Och flöjt till Norge och vi gjorde det och vi fick ett dokument som gjorde det att den enaste adoptionen mellan Ryssland och Norge i den tidsperioden det var Ola, André och Anna och den saken gick i orden. Och men jag husker hur det var i den här situationen att detta är vad du må göra Mats Ola. Och kunde inte Gud ha gjort det på en annan måte? Ja men tron handlar, tron hörer, tron har tillit och tron går. Och det var som om Jesus, han sa det, kast ut garnet. Och nu har jag gjort det jag ska göra. Jag har kallat dig, jag har öppnat möjligheten. Men nu må du göra det som jag säger till dig. Och när de då kastar ut garnet. Det står att de fick så mycket fisk att de kunde inte ta vare på det, så är ju detta är ingenting annat än ett mirakel. Ingenting annat än ett mirakel. Jesus fyllde garnen när de gjorde som han hade sagt. Och det som är så speciellt i den här situationen, så jag vet inte om du har tänkt på det, men att han sa det till dem, kast garnet ut på höger sida. Varför sa han högre sida? Kast garnet på högre sidan av båten så får det fisk. Jag har tänkt på det länge och jag har bett över det. Varför inte vänstre? Varför säger han högre sida? Ska jag säga det vad jag kommer till? Jag har inte peiling. Jag aner inte. Jag har prövat att studera Bibeln om höger och vänster. Om höger är mer politiskt bättre än vänster. Ja, kanske det är nog det, vet inte jag. Men nej, jag har ingen anelse. Det enda svaret jag har, det var kanske att han ville se hur djupt de stolte på han. Inte bara kasta ut, men till och med måten de skulle göra det på. Gör detta. Och när de då kastar ut på höger sida så demonstrerar de också tilliten till Herren. Tilliten till hans ord. Att vi tror på dig och jag är villig att göra det du säger att jag ska göra. Ibland så kan Herren be oss att göra det som kan virka lite irrationalt. När det gäller genupprättelse av förhåll. När det gäller att komma vidare i livet, i arbete eller i tjänste. Kanske när det gäller människors frälse eller någon vi ber för, enkelt situation. Ibland kommer Herrens ord, någonting som kan virka lite unaturligt, som kan virka lite speciellt. Och då kan vi tänka, men Gud, du kan ordna detta på en okontroversiell måte. Du kan göra det lite lättare för mig. Men det är inte alltid slik med Herren. Herren möter den som tror på han. Den som kastar ut garnet på höger sida. Visst det är höger jag har i mitt hjärta. Visst jag känner att detta är Herrens vilja. Ja men då gör jag det. Ja men vi kaster ut på vänster, men det ser lite rart ut på höger sida. Ja, men detta är det jag har inne i mig. Gud har skapat det, har skapat denna världen, men hans vägar är inte alltid av denna världen. Och många av de som har sett Herrens härlighet, som har sett stora underfulla ting ske genom genom Herrens kraft. Det är de människor som också har vågat och handla på hans ord. Jag har ju skrivit en del böcker i ettervärt och nu har jag nog mistat jag namnet här, men historien som jag gick bak och checkade är att det verkligen var slik det var. En luthersk predikant, han har varit död i många år nu, som Hans vet säkert vad han heter, som satt hemma en dag och så kände hur Herren talade till honom att han skulle gå ut och sätta sig i bilen och köra in i skogen, och det gjorde han. Och när han gjort det då, så sa Herren att han skulle gå in i skogen, och när han gick in i skogen så sa Herren att han skulle synge en speciell psalm. Och de som är äldre känner kanske historien, de yngre känner den kanske inte. Och han gjorde det, stod han och sång för full hals inne i skogen. Och så sa Herren, nu är det bra, nu kan du gå hem. Och så reste han hem. Och tänkte väl att detta var det dummaste jag gjort i hela mitt liv. Det gick många år. Och så var han på ett möte. Och han då hörer, och det är det fri vittnesbyte, så står det upp en man och berättar om hur han var deprimerad. Och hur han gick ut i skogen för att ta livet sitt, och medan han håller på då och hänger upp tauet i treet, så plötsligt så hörer han en psalm som ju då var liksom hans älsklingssalm, och det är ingen där, och han ser ingen, han bara hör liksom någon som synger ett eller annat, och han förstår att Herren är med han, och han bestämmer sig att gå hem och lever. Och det är kanske en dramatisk historia, men Varför arbetar Herren sån? Gud kunde ha sänt en ängel. Han arbetar genom tro. Vi må möta Gud där Gud är. Och han är där vi tror på ham. Troen tränger ingenting annat än ett ord. Allt troen tränger är ett löfte, ett ord från Herren som du kan hålla i. Det är bra med vittnesbörd. Det är bra med hjälp. Men det är situationer som allt du har är ett ord som Gud har gett dig. Men tillit till det ordet kan förändra världen. Amen. Slik är Gud. Och slik var han denna morgonen också vid Genesaret sjön. Kan vi få musikanterna att komma upp här? Steven och Arntove kom på alla tre. Och så sker då detta våldsamma under som Bibeln berättar om, ger så mycket rum till oss. Nätet blir fullt av fisk, och så avslutas historien så vackert med i vers 7, så att den disciple som Jesus älskat säger till Peter, det är Herren. Och när Peter ser, då går han och säger, ja, men det är Herren, och då kastar han sig i vannet. Och kunde Peter svømme eller inte? Det vet jag inte. Stor chans att han inte kunde svømme. Men han kom till land. Det gjorde han. Det var moro att se det där. Men han kommer till land. Och där är Jesus. Och där är möte med han. Och där är det inte bara fisk. Då är det en upprättelse av relationen mellan Peter och Jesus. Då kommer det viktigaste ögonblicket i hans liv. När han får bekänna till Jesus att jag älskar dig tre gånger. Och han blir då ledaren, han blir pastoren, han blir biskopen i Jerusalem. Han blir ledaren för den första menigheten. Men denna fiskehistorien är förlöparen till allt detta. Peter, jag är den hjälpeslöses hjälper. Peter glömde aldrig denna historien. Och det är därför att den finns i Bibeln också. Att han skulle huska det. Peter, när du har gjort allt du kan och inte kan göra något mer, så betyder det inte att historien är slut. Det betyder inte att det inte blir någon fisk. För då är detta är min tid. Då är jag där. Och om du i de situationerna kan tro på mig om du I de situationer kan ha tillit. Amen. Kan ha tillit till mig och tillit till det ord jag ger dig, så ska du också se min härlighet. Och kanske att den här historien var med att göra Peter till det han blev. Kanske den här historien är så mycket viktigare för hela kyrkohistorien än det vi tror vi bara läser detta som ett under. Men allt detta hänger samman och vad som skedde efterpå så när Jesus kallar han till tjänste. Och därför så är det så att när vi känner oss hjälpeslösa så är det inte bara illa. Det är inte bara dåligt. Det kan också vara de dagarna då vi födes som troende. Då vi växer som troende. Då vi finner oss själva. Att det spelar ingen roll om allt annat glipper. Jag har Herren och det ankare, det håller och det håller idag också. Jag vet inte om jag kan göra någon teologi av detta, men jag syns bara det är lite fascinerande att läsa vilka discipler som var där. Peter som förnektade han. Thomas som inte trodde på han. Nathanael som sa kan det komma något från Galilea. Och Zebedeus sönerna som gärna ville sitta på höger och vänster sida av Jesus. De var där allesammen som på en eller annan måte hade gjort fel och misslyckats också som discipler. De som står omtalt när det gäller Bartolomeus och en del andra står det ingenting om de fel de gjorde. Men disse vet vi att de gjorde fel. Och det var de som var där och var de som fick uppleva detta undre. Och han är den hjälpeslöses hjälper. Han kommer inte först och främst till de flinke eller till de vällyckade. Han kommer till den som kan sätta sin lit till Herren när jag inte kan göra någonting mer. Amen. Ska vi stå upp allesammen? Amen. Kom och kom, kom.